Helena Österlund har alldeles precis släppt sin nya diktsamling Ta emot en ängel på förlaget Nystedt litteratur. Och det var ur den vi fick höra henne läsa idag. Det var en bit ur en svit med titeln Ovanför huset en oval. Helena Österlund debuterade 2010 och hennes tredje diktsamling Om det fanns en plats som var min var i fjol en av de nominerade till Sveriges Radios lyrikpris. Efter dikten hörde vi låten A Golden Sky av och med Bill Frisell. Julia Sjöstedt är musikredaktör för Dagens Dikt den här veckan. Producent är jag, Ann Lingebrant.
Nu är klockan 12 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
Det är midnatt, här är Ekot. I staden Ballymena i Nordirland har kravaller brutit ut för tredje kvällen i rad. Ett 30-tal poliser har skadats och butiker och bilar har satts i brand i kravallerna. Det rapporterar vår London-korrespondent Pontus Mattsson.
De startade måndagskväll efter ett fredligt protestmöte mot ett påstått sexuellt övergrepp som ägde rum i slutet av förra veckan. Det var två 14-åriga pojkar som anklagas för att ha försökt att våldta en ung flicka. De här pojkarna var i domstolen i måndags. De har enligt medieuppgifter en rumänsk tolk. Och sen på måndagskvällen så utbröt då kravaller i staden Ballymena. Polisen talar om att det här är rasistiska våldsverkare som har gått lös på bostäder, på bilar, på lägenheter där företrädesvis invandrare bor.
Men har det kommit några reaktioner från politisk håll också?
Alla partier i det nordländska parlamentet har uttalat sig kritiskt mot det här och uppmanat till lugn. Premiärminister Keir Starmer i London har uttalat kritik och uppmanat till lugn. Och många av de som bor i staden och som har utländsk bakgrund är väldigt rädda.
Pontus Mattsson i samtal med Pablo Dalense i Studio 1 kväll. I Gaza är det nu allvarliga störningar i mobilnäten och totalt stopp för internettrafiken i norra Gaza och Gaza stad. Det är efter ett kabelbrott. FN varnar för en total kollaps av data- och mobilnäten i Gaza om inget görs snart. Orsaken till kabelbrottet är okänd. En person har skadats efter att en väktarbil krockat med en personbil i centrala Borås och vält. Den skadade ska vara föraren av väktarbilen och det uppges vara lindriga skador. Det skriver Göteborgs-Posten. Det var Ekot vid midnatt i studion. Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Och nästa ekosändning kommer klockan 1. Nu är klockan 2:02. Onsdag har blivit torsdag den 12 juni. Känner du Eskil? Ja, då ska du gratulera på namnsdagen idag, alltså 12 juni. Strax ska vi än en gång sända onsdagens talkshow med Jonas Bonnier och Katrin Zimmermann. Och sen om en timme.
Trump-administrationen rullar tillbaka satsningar på miljö och klimat.
Today the Green New Scam ends.
Vedertagen klimatvetenskap avfärdas och nu skräms forskare till tystnad.
I princip så säger man ingenting. Man försöker behålla sina jobb.
Lyssna på Klotet om vad som händer i världens största forskningsnation när man uppmanas att avbryta nästan allt som har med klimatförändringen att göra. Onsdag och söndag i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Och här i P1, denna natt mot torsdag, 1:02. Nu är en återutsändning från onsdag eftermiddag.
Katrin, befinner sig Sverige i krig?
Nej, det gör vi ju inte. Även om det är klart att det är problematiskt med de här cyberattackerna så krig kan man väl annat säga att det är.
Regeringen berättade i mars att man ska låna 300 miljarder till sin nya försvarssatsning. Och nästan en tredjedel av pengarna ska gå till det så kallade hybridhotet. Mm. Vad är då det? Jo, precis det som Sveriges Television nu utsätts för. Alltså riktade digitala attacker mot samhällsbärande myndigheter och funktioner. Dessutom är ju SVT en del av totalförsvaret. Så att det är ju ännu mer så. Men samtidigt tänker jag att det är ju Sveriges Radio också. Så den som ligger, eller de som ligger bakom de här attackerna, och det här handlar ju inte om några hackande 15-åringar, de har uppenbarligen ansett att det gör större skada att attackera SVT än SR. Hur känns det, kanske?
Vet du, SVT får alltid större genomslag för sina grejer. Och det här har jag varit kränkt för i många år. När jag jobbade på Studio 1, man kunde intervjua en minister om någonting som han fick ur sig, eller hon fick ur sig någonting särskilt. Tre dagar senare var samma person med i Agenda och sa samma sak. Då plockade Omni och andra nyhetssajter upp det. Förstår du känslan av att man är lite i skuggan av sin stora syster? Just den här gången då, kanske inte så dåligt.
Känns som jag öppnade en dörr till ett utrymme som jag inte ville titta in i utan att veta om det. Vi hör i gruppen The Favours allra första singel The Little Mess You Make. Det här är Billie Eilishs bror Finneas som har slagit ihop sina båsar med artisten Ash. De har samarbetat förut, men nu har de alltså bildat ett band, och nu det betyder album kommer efter sommaren. Välkomna till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och Jonas Bonnier.
Du vet hur det blir när frustration har ackumulerats över tid i många år. Okay. Det är då det plötsligt bara väller fram, kanske inte med exakta korrekta proportioner.
Okej, Katrin, vill du prata mer om det här med SVT och SR?
Jag ville bara sätta den här kanske lite bittra utsagan i ett sammanhang.
Ja. Alltså, och sammanhanget var att du har känt så här jättelänge.
Ja.
Okej.
Jag har varit med om där så många gånger att SVT får genomslag för grejer som har hörts i radion dagar, veckor tidigare utan att någon har uppmärksammat det.
Skulle vi kunna göra det här till ett stående inslag? Du berättar varje dag om något som du har sagt tidigare och som sen SVT tog och fick genomslag för.
Vi kan fundera lite på det. Det kanske är bättre att jag bearbetar det här på annat håll.
Ja, men det är en programidé till hösten kanske. Idag, Katrin, så gästas vi i talkshow av ingen mindre än Britt Ekland.
Det är så flott.
Det känns lyxigt.
Mm. Ja.
Igår så var det däremot vänskapsmatch i herrfotboll. Tittar du på det?
Det gjorde jag såklart inte.
Nej, det gjorde inte så många andra heller. Sverige mötte Algeriet på den numera så kallade Strawberry Arena. Någonting som jag känner att jag har svårt att uttala på ett naturligt sätt fortfarande. Kapacitet 50 000 åskådare under fotbollsmatcher, men igår var 35 000 av de platserna tomma.
Jag vet, och det är ju jättetråkigt, det fattar man. Men det var ju också så att det var inget som stod på spel. Kan inte det ändå vara en förklaring?
När det svenska landslaget sprang ut på plan så visslades det och buades eftersom den algeriska klacken överröstade hemmalagets klack.
Nej, men det är illa.
Ja. Vad ska de göra, Katrin? Vad ska det svenska landslaget, fotbollslandslaget, göra för att dra mer publik?
Som framgick igår så är ju jag väldigt förtjust i interaktiva aktiviteter. Jag var ju inne på att jag tyckte att polisen i områden där de patrullerar mycket borde spela kubb och grilla med människorna som bor där för att bygga relationer. Jag undrar om inte fotbollslandslaget kan göra något liknande. Varje spelare måste skriva 50 autografer efter varje match.
Mm.
Man kan slumpmässigt lotta ut ett antal biljetter i publiken. Då får de gå ner och möta spelarna i någon form av zon där man kan hänga och ställa frågor. Jag skulle vara mer benägen att gå och kolla på en match om något sånt låg i potten. Varför ser du så tveksam?
Nej, tvärtom. Jag tycker att det ser ut som alltså, din energi och ditt engagemang här. Och jag tycker det ser ut som du verkligen har idéer som du tror på själv. Det känns väldigt positivt. Igår så frågade vi ju i sändning våra lyssnare efter...
Jag gillar den där distinktionen som du tror på själv.
Jag låter bli att värdera dessa idéer.
Kreativa förslag.
Ja, kreativa förslag. Igår frågade vi i varje fall lyssnare efter minnesvärda middagar som de har avnjutit. Och vi fick enormt många mejl faktiskt. De flesta var alldeles underbara. Mm. Jag har valt att citera ur fyra av dem väldigt kort. Bara Kristin i Trosa, hon skriver: en perfekt grillad kalvtornedå, vackert rosa inuti, som serverades med gräddstuvade mörkler med smak av färsk dragon och till det en luftig selleripuré. Det här var på restaurang Gourmet i Stockholm någon gång på 70-talet.
Tänk att hon minns det med sån inlevelse fortfarande.
Thomas påminns om en spaghetti alla vongole i hamnbassängen i Portofino. Att jag var nyförälskad, skriver Thomas, gjorde inte minnet sämre.
Underbart.
Lena från Kullaberg berättar: nyrökt röding äten direkt med fingrarna. Var på fjällvandring vid möte med samer som fiskat och rökt.
Man förstår att det minnet sitter kvar.
Och Maritta Hallgren skriver: jag var 8 år och stod i matkö 1945 som anordnades av Röda Korset i Sydtyskland. Detta var just efter kriget då ransoneringskorten upphörde och allt var kaos. Fick en kantstött emaljkopp med hönssoppa som brände på läpparna men smakade himmelsk.
Vilka fantastiska bilder och minnen som vi får ta del av genom maten.
Sa du någonsin vilket ditt bästa matminne var, Katrin?
Nej.
Nej.
Men när jag var barn så älskade jag knaperstekt bacon. Mm. Över allt annat. Och framförallt doften. Jag tyckte att det luktade så gudomligt så att jag dagdrömde väldigt mycket om att hela världen alltid skulle lukta bacon.
Det, jag tror faktiskt att det finns bacondoft man kan köpa. Jag menar, fanns det i varje fall det på burk.
Nej.
Som ett litet tips.
Vad spännande.
Katrin, i måndags så rapporterade Breakit att det svenska AI-bolaget Lovable är i förhandlingar om att ta in nästan 1 miljard kronor i nytt kapital. Om det lyckas så skulle det innebära en värdering enligt Bloomberg på 14,4 miljarder, vilket skulle göra Lovable till Sveriges nästa så kallade enhörning. Enhörningar är ju startups, nybildade bolag som blir värda över 1 miljard dollar. Mm. Och Sverige har ju haft en anmärkningsvärd förmåga att skapa sådana. Den europeiska centralbankens tidigare chef Mario Draghi överlämnade en rapport till Ursula von der Leyen för drygt ett halvår sedan där han sa att EU måste skaka fram 800 miljarder euro om året för att investera i nya bolag för att Europa skulle komma i kapp USA och Kina. De här idéerna blir ju allt mer aktuella ju mer protektionistiskt Trump-administrationen bedriver sin politik. Mm. Allt fler ser en möjlighet att investera i Europa, även amerikanska bolag. Så kort sagt, är du europé, har en bra idé och är villig att jobba hårt, är möjligheten att få kapital större än någonsin.
Känner, grattis alla entreprenörer.
Känner du sugen själv? Nej.
Jag har ju inte riktigt en stark entreprenöriell ådra. Min enda affärsidé som jag hade var ju bitchyoga.com som jag reggade när jag bodde i San Francisco och precis hade jag utbildat mig till yogalärare. Och det skedde ju lite i opposition mot den här fridfulla framtoningen som yogalärarna hade där. Jag var på en mer aggressiv plats i livet.
Mm. Då, men sen dess så har det så...
Det är om jag skulle damma av den igen, ja, kanske.
Ja, det känns som något du utövar faktiskt.
Varför? Aggressiv yoga.
Aggressiv yoga.
Varför? Som motsägelsefull grej.
Jag tror vi pratar med några som har bättre koll på det här. Välkommen tillbaka till talkshow, Björn Jeffrey, techreporter på Svenska Dagbladet.
Tackar.
Och välkommen också Rickard Båge, investerare, känd från TV:s Draknästet och delägare i fler startups än vad vår programtid tillåter. Välkommen Rickard.
Tack snälla.
Björn, för många månader sedan så var du den där europeiska entreprenören som startade ett bolag som till slut värderades till många miljarder. Vad skulle du säga är den enskilt viktigaste lärdomen av den resan som du skulle råda en startup-entreprenör att tänka på år 2025?
Mm. Alltså att många av de här grejerna handlar väl mest om att få ett gäng människor att bli ganska entusiastiska kring vad man håller på med och att orka ta sig igenom allt krångel som kommer komma. Mm. För det spelar ingen roll hur bra idé man har, så kommer du springa in i grejer som inte funkar. Det är bara en tidsfråga tyvärr. Så att bara att få gänget att fortsätta att köra på, springa vidare i maratonloppet på något vis, det är väl kanske det viktigaste man kan göra.
Tålamod, helt enkelt. Och i dagsläget då, Rickard, kan man säga något om, alltså om vi först bara generellt, vad får investerare öppna plånboken idag?
För att fortsätta det som Björn nämnde, så tillhör ju teamet och genomförandet 97% och idén är 3%. Så först och främst att det är ett team som vill jobba hårt. Jag tror även att man vill se lite som ni nämnde för 5 minuter sedan, ransoneringskortet. I företaget så är ju uppfinningen nödens moder och skapar de fina bolagen. Så förutom att man är i rätt segment, det finns ju många heta buzzwords nu, AI, hållbarhet. Men något som slog mig lite kring entreprenörskapet är allting handlar ju bara inte om innovation, att vara snabbast och springa snabbast. Det handlar ju faktiskt om när vi är här på jordklotet och lever. USA, som då Europa blickar emot, de har en medellängd nu på 77 år, det är lägsta på 25 år. I Europa har vi 81, det är det högsta någonsin. Så man kan också fundera på vad är den viktigaste innovationen.
Vänta, och vad är det då? Vad är slutsatsen? Jag är lite trög här, förlåt. Men...
Ja, men min analys är där att det gäller ju inte att springa för fort framåt så man missar meningen med livet. Och det ska ju faktiskt vara kul och innehållsrikt.
Nej, det där vet jag inte. Det gäller ju att tjäna massor av pengar, Rickard. Får jag fråga? Det här, alltså varje tid har ju sina så kallade buzzwords. Alltså det där som är, som du var inne på där, Rickard. Det skulle ju vara liksom... För några år sedan var ju sustainability. Allting skulle vara sustainability. Är det fortfarande ett viktigt buzzword? Om man har en affärsidé och ska presentera den för någon, måste man prata om sustainability? Vad säger du, Björn? Hållbarhet.
Ja, inte lika mycket nu som innan Trump. Jag tror att när han valdes in, så tror jag att ganska mycket av det där dog. Det är möjligt att man fortfarande jobbar med samma grej, men man kanske pratar om det på ett annat sätt. Det kanske är sustainable, men det är inte så du säljer in det. Inte därför. Så jag tror att det är lite på dekis när det kommer till just buzzwords. Ja. Sen kan själva andemeningen vara sustainable för det.
Så det är liksom, det finns vissa såna här affärsbegrepp som också är woke, helt enkelt.
Ja, det är väl inte avsett att vara det, men det är det har blivit, tror jag, i praktiken så har det blivit det, tyvärr kanske man ska säga.
Men skulle du kunna märka, Rickard, om någon använder sig av då AI för att den tänker att det här är ett buzzword nu, om det är fake eller inte? Hur mycket man bottnar i det, eller hur mycket man kanske bara kastar in det för att man tycker att det låter bra och tänker att jag kommer få pengar?
Alltså, det är ju, tycker jag, är det absolut det första man känner av på ett möte. Det är det mycket tekniska buzzwords-termer. De pratar direkt värdering, exit. De pratar inte någonting om hur den här produkten, tjänsten kommer förenkla för kunderna. Då drar jag åt med örna direkt och säger tack, men nej tack, jag avstår.
Har du några andra såna här X, för du har ju lyssnat på tusentals pitchar och presentationer. Är det något som du omedelbart känner att det här är det, när det är, för det låter ju lite som när, att du kan ana vad som är oäkta.
Det är det här är enligt min lilla värld, det är ju att en tvättäkta entreprenör gör det här av någon form av passion. Den har kommit på något som den verkligen vill erbjuda mänskligheten. Och det drivet som finns i ögonen och i talet, svårt ibland att förstå vad den säger, skapar, tror jag, den här känslan hos mig. Nej, men det här är ju på riktigt. Men är det direkt för perfekt presentation, för tekniskt och det pratas bara pengar innan det finns en produkt eller tjänst, då är det utslag i hela kroppen.
Så pengar, att vilja bli megarik, det kan inte duga som drivkraft?
Jag tror att det är en av de största drivkrafterna, men du kan ju inte bli rik om att drömma och prata pengar. Du måste ju drömma och prata produkt, så att vi också har en population som vill köpa den, som blir äldre och äldre och inte lever kortare och kortare som i USA.
Björn, om det är investerarens perspektiv, att investeraren sitter och lyssnar och letar efter autenticitet och liksom någon som verkligen är passionerad, om du då istället är entreprenören. Du satt ju också och lyssnade på 100 investerare som hade pengar att erbjuda dig. Hade du någon ick? Hade du något som du kände bara, den här personen vill jag inte jobba med?
Jag kommer ihåg i synnerhet jag var i Los Angeles hos någon av de här agenterna. Och så då tittar de på en. Och då,
vad är det för agenter?
Ja, men såna agenter, såna Hollywood-agenter som ville representera ett bolag som jag höll på med. Och då tittar de på en så här: when I think of you, I think of two things. Limitless potential. Och det känner man ju. Jag vet inte hur många gånger han har sagt det. Bara idag. Och det blev ingen limitless potential av detta. Men det var den typen av energi. Så jag vet, det här kändes inte helt genuint.
Nej. Och det smickret gick du inte på?
Nej, inte den gången.
Finns det någon, vilket just nu, om man skulle säga, just nu, vilken är den liksom svenska startup som drar till sig mest pengar och varför, Björn?
Det är nog Lovable som du nämnde. Det är ju ett svenskt AI-bolag som i princip hjälper till att koda. Det kodar lite åt dig, vilket går ju lite emot den här trenden under jättemånga år när man skulle lära barn att programmera, vilket nu förefaller var en otroligt dålig idé.
Nej, så är det inte så. Jag har ett barn som precis har signat upp på en sommarkurs i programmering.
Ja, men den kan vi lägga ner, tror jag. Vi ska satsa på simning eller cykling istället, för jag tror det kommer inte behövas om det här Lovable blir bra.
Tråkigt.
Vad säger du, Rickard? Har du hört någonting? Kan du se några trender? Var går investerarnas helst pengar just nu?
Jag tror att det handlar mycket om smarta talanger som fångar upp möjligheterna som AI och deep tech skapar. Vilka tjänster och produkter som kommer ut från det. De löser ett bra problem. Och det vi ser nu är att det går ju med en otrolig fart från start från Bolagsverket ett år senare. Tack vare att det är en global marknad på de flesta tjänster som släpps. Så som entreprenör i Sverige, det finns så mycket att göra, allt är ogjort.
Mm. Och det här med den här idén som vi har hållit på och pratat om nu några månader, att Europa ska utmana USA som den världsdel som är innovativ, när vi har en forskarflykt från Amerika, vi har en idé om att bli allt mer protektionistisk. Är det rimligt att tro att Europa ska klara det?
Jag tror ju att det är svårt. Vi har 24-25 officiella språk, 45 länder. Det är väldigt många barriärer rent praktiskt. Och USA är lättare på ett sätt. En gigantisk marknad, det är ett språk. På ett sätt blir det svårt. Men vi måste, tror jag, för vår säkerhet i Europa ta på allvar tekniska lösningar som cloudhantering och så vidare, där vi alla i stort sett är beroende av några få bolag i USA. Och det tror jag är ohållbart.
Vad säger du, Björn? Har du sett någonting?
Jag tror också att det kommer bli svårt. Men däremot så behöver man kanske inte jämföra sig med just Silicon Valley specifikt. När EU drev igenom sina stora lagpaket så fick de ju mycket kritik att de var just protektionistiska. Det vill säga, vem kommer omfattas av de här lagpaketen? Nästan bara amerikanska och kinesiska företag. Där har det blivit en konflikt, men allt måste ju inte vara jättestort heller. Man kan ha många bolag, kan ha många mindre bolag, och framförallt kan man ju växa ganska så långsamt. Man kan ju bli stor över 20 år. De här techjättarna som vi har idag, Apple, Google och så vidare, har ju tagit lång tid på sig att komma till den punkten som de är nu. Så att, kanske snarare att ha lite tålamod och inte då sälja sig, i synnerhet kanske inte till ett amerikanskt företag, för tidigt.
Nej, alltså avslutningsvis då, så sitter vi ju fast. Det har vi konstaterat, det har ju pratats om sanktioner och vi har försökt bojkotta USA på olika sätt, och det går med en rad produkter, men det är väldigt svårt när det just gäller tech. Vi sitter fast i programvaror, molntjänster och så vidare som är amerikanska. Kommer det här påverka, finns det något sätt att ta sig ur det, tror du, Björn?
Det finns ju en stark riktning av det som kallas digital suveränitet, att man, som är väl det som Rickard är inne på, att man tar hand om sina egna närmare, man har servrarna närmare sig, det byggs liksom parallella kluster till det som händer i USA. Så om du tidigare la din e-post i USA så kanske det kommer finnas en europeisk motsvarighet, men det här går inte över natt. Nej. Så det kommer ta ganska lång tid att stänga av USA från internet, om man skulle försöka se på det på samma sätt som man inte köper amerikanska matvaror. Det är en utmaning av rang om du ska testa det då.
Så min sista fråga, Rickard, är det ett gyllene läge för europeiska entreprenörer just nu, eller bör man avvakta?
Jag tror att det är perfekta tiden. Det har varit några otroligt jobbiga år efter glada 10-talet i Europa, och det är nu möjligheterna finns.
Det låter väldigt bra. Stort tack Rickard Båge och Björn Räppfrid för att ni ville vara med i talkshow. Katrin, i måndags så hade vi ju en panel här i studion som fick gissa om årets sommarpratare.
Mm. Även jag gissade ju på ett namn.
Och för två timmar sedan så tillkännagavs då namnen. Om vi försöker summera vår sommarspekulationspanels kompetens, är det lite som att snacka skit bakom deras ryggar, tycker du?
Det beror lite på hur du formulerar det. Mm. Man kan ju säga att de tänkte kreativt.
Om jag formulerar så här.
Kanske att de ville inspirera till framtida sommarpratare.
Om jag säger så här, panelen gissade på kanske 20 namn.
Minst.
De fick ett rätt. Du gissade på ett namn. Och du fick ett rätt.
Jag fick i och för sig också pisk för att jag plockade ett namn som var otroligt förutsägbart. Men de fick, ska ju ha beröm för sin originalitet.
Och nu har du tittat på alla namn, utgår jag ifrån, eftersom de blev ju offentliga för två timmar sedan.
Är det och någon... Johan Floderus då, den här EU-diplomaten som satt i fängelse i Iran i två år, var ju på listan.
Exakt, som du gissade på. Ser du någonting annat? Ser du något mönster? Jag såg att Kristoffer Ahlström i DN skrev att traumaporren är död nu i sommar. Vad tror du?
Det jag tänkte var att det var flera namn av slaget. Historikern Henrik Berggren, Göran Rosenberg. Människor som kanske kan sätta den här omvälvande och svåra tiden vi är i någon form av perspektiv. Inom, alltså någon form av kloka röster. Så, så det tycker jag var... Jag såg flera sådana namn. Och sen så var det ju ett håll käften namn.
Exakt. Och jag tror att den du tänker på är den person som just kom in i studion. En av årets mest internationella, glänsande och glammiga sommarpratare. Som ja, hon har uppträtt med Povel Ramel, hon har spelat Bondbrud, hon har haft en egen talkshow i SVT. Varit svensk Hollywoodfru och kommit på 11:e plats i Let's Dance. Varmt välkommen till talkshow, Britt Ekland.
Tack så mycket, tack.
Det där med Let's Dance, det brukar du kanske inte bli presenterad som så ofta.
Nej, men det var väl kul.
Verkligen.
Att jag som gammal kärring fick gå ut och dansa.
Fantastiskt.
Så där på ålderns höst.
Britt, du ska sommarprata för andra gången i år. Hur känns det? Har du...
Ja, det var ju lite mellanrum mellan dem.
Ja, det var det va?
Det första var 92. Mm. Och sen, men jag är otroligt, vad ska man säga, jag känner mig väldigt smickrad och honored att få göra det igen. Just nu har jag inte en aning om vad jag ska tala om.
Alltså du har inte skrivit någonting?
Och
nej.
Och är det för att du är en prokrastinerare? Eller?
Det är jag nog, men alltså, jag jobbar bäst live. Om du sätter mig på en scen och du frågar mig lite frågor, då kan jag bara hålla på i timmar, för det, jag har massvis att ta ifrån. Men om du vill att jag sätter och skriver så här i rad, jaha, så föddes du, så gick det sen och så gick det sen. Kan inte.
Nej. Så, och tänker du då spela in live? Nej, du måste skriva.
Nej, jag måste skriva tyvärr. Ja. Men det hade varit kul att göra live. Men nej, jag kommer skriva det.
Och hur känns det med ett sommarprat? Är det spända axlar och du liksom har stora ambitioner och känner att det här är viktigt och svårt och så där? Eller tycker du att det bara är skojigt?
Nej, jag känner att det måste bli förbannat bra.
Ja.
Annars så, du vet, då får jag bara skit.
Men, och kan du då, när du då har det här framför dig och du känner att det ska bli otroligt bra, sömnen, alltså är det någonting som du ligger och tänker på kvällarna? Vad du ska, hur du ska...
Ja, ja. Fast jag ligger absolut inte sömnlös.
Nej.
För då är jag värdelös.
Ja.
Men, nej men det är ju ett tryck. Men så här är det. Att jag jobbar faktiskt bäst under tryck. Så att det börjar bli lite varmt nu sådär. Så att jag, nej men vi jobbar ju på det.
Aha.
Men jag har inte någonting konkret än. Aha. Det kommer ju bli om mig.
Ja, det är bra.
Det hoppas vi. Alltså du har ju ett liv att berätta om.
Ja men alltså det är så mycket så jag vet inte riktigt vad, vilket, ska jag bara ta en period eller ska jag ta, du vet, från början till slut. Det är jättejobbigt.
Ja, men det är så mycket. Om jag räknar de filmer och tv-serier som du har varit med i, om jag tittar på IMDb, den här filmdatabasen, så kommer jag till 80 stycken. Det är ju en väldigt stor siffra. Är det någon sådär som du minns allra helst? av allt det där?
Du ska inte lita på den sajten.
Nej.
Därför att jag har massvis med filmer när jag gick i skolan.
Okay.
Som jag gjorde i Hollywood, enligt dem. Är det någonting jag kommer ihåg väldigt väl? Jag kommer ihåg väldigt väl.
Vad du helst kommer ihåg?
Jag hade väldigt roligt när jag var ung och gick ut teaterskolan. Och Marie och jag, vi fick åka till Trondheim.
Marie.
Och Göransson, och förlåt, jag trodde att alla vet vem Marie är.
Det finns bara en Marie i Sverige.
Det finns bara en Marie. Och nu har hon fått medaljen av kungen, så det finns definitivt bara en Marie. Nej, men då åkte vi till Trondheim och så var det Jarl Kulle och Liv Ullmann och Bibi Andersson, du vet, de här stora skådespelarna. Och så var det oss två söta små blonda tjejer som så gärna ville bli, du vet, inne i teater. Det var alltid teater, det var inte meningen att det skulle bli film.
Uh-huh.
Men det här fick vi, och det, jag kommer ihåg det speciellt därför att det var första gången jag flög.
Jaha.
Ja, vi åkte tåg dit, men sen flög jag hem. Och det tyckte jag var så fantastiskt. Det hade jag aldrig gjort innan.
Kändes det glamoröst?
Nej. Nej, att flyga ifrån Norge till Sverige.
Jag tänker på att vara på ett flygplan.
Jo, det kanske var nej. Men senare blev det ju väldigt glamoröst.
Britt, det blev ju väldigt glamoröst. Och jag hittade ju ingen databas då som har räknat männen i ditt liv. Det tänker jag inte göra heller. Men
det
har inte
varit så många. Jag kan tala om alla för dig.
Nej, men är det någon tvärtom? Är det någon som du helst
Är det någon jag missade?
Är det någon som undslapp dig, Britt? Ja, men är det något, och även där är det någon som du liksom, som du känner att du, som står framför de andra i minnet så att säga?
Jag har ju barn med Jim, ja. Slim Jim Phantom, och jag har barn med Lou Adler, och de är ju fortfarande idag mina väldigt, väldigt nära vänner. Vilket kanske folk tycker, nej men gud, ni är vänner. Ja, det är vi faktiskt. Och vi tycker om varandra. Nej.
Jag älskar att han heter Slim Jim Phantom ändå. Det är ju ett sånt bra namn.
Men han är också slim.
Ja, så att, just det passar.
Det är ingen fusk där, vet du.
Britt, du bor ju i Los Angeles.
Ja.
Och är hemma i Sverige om somrarna.
Ja.
Just nu, följer du dramatiken och politiken i Los Angeles?
Tyvärr, ja. Jag lyssnar på BBC News Night varje kväll. Sen tittar jag på CNN.
Ja.
Tittar lite på svenska nyheter. Och alltså, jag vågar inte säga någonting, för då tar han mitt green card.
Ja, okej, vi får inte prata om Trump.
Men du vet.
Men han har skickat nu har han skickat marinsoldater som följer nationalgardet. Det verkar ju vara en situation som är...
Jag tror att han tycker om att röra i soppan.
Ja.
Så att han sen kan komma in och säga, jag ska fixa det här.
Ja.
Det gjorde han ju inte med Ukraina-kriget. Det skulle han ju fixa på en dag.
Ja.
Och det har ju tagit tid.
Ja.
Tvärtom. Så att jag tror att hela hans läggning är på att röra och säga jag tar hand om det. Sen gör han inte det, för han behöver inte, han gå och spela golf istället.
Nej, nu som det där gröna kortet är på väg. Vi drar
men
oss
är det så att du har blivit försiktigare med att uttala dig politiskt?
Nej,
sen Trump kom till
jag vakten. Jag är inte en politisk människa. Jag är skådespelare. Och jag kan inte tillräckligt nu. Jag kan bara vad jag ser och vad jag som mig, Britt, förstår. Och man tittar på andra människor, du vet, vanliga människor, andra skådespelare, så ser man ju det här typ av uppförande som han gör. Och det har man ju sett många gånger innan. Så att, på andra människor. Så det är bara därför jag kan säga det jag gör. Jag är absolut inte politisk.
Om vi struntar, alltså Los Angeles har ju varit i år annars ett väldigt, har haft ett dramatiskt år med
hemskt
bränderna i Pacific Palisades. Så var det någonting som berörde dig eller vänner?
Ja, många av mina vänner, deras hus brann ner i Malibu.
Och känner man det i stan fortfarande att det här har hänt?
Du vet, Malibu var ju alltid, vi åker ner till Malibu, inte för att ligga på beachen, men det är ett restaurang och så bara hänga där nere. Nu kan du ju inte göra det egentligen. Jo, du kan ju, men det är ju en lång beachsträcka som är helt ser ut som kriget var där. Mm. Det har varit hemskt. Jag tycker att det fortfarande är hemskt. Och jag tror att alla som bor i Los Angeles fortfarande känner att det här är en tyngd som de inte kan göra sig av med på väldigt, väldigt länge. Det kommer att ta kanske 20 år att bygga upp Malibu igen.
Och då åker du ändå hit till Sverige om somrarna. Säger du att du åker hem till Sverige om somrarna?
Ja. Jag är väldigt svensk.
Ja.
Och det är så jag överlever.
Berätta.
Nej, men om jag inte vore så svensk som jag är, då skulle jag ju kanske vara både knarkare och alkoholist och du vet, var död för länge sedan i hjärtattack eller någonting.
Nu pratar vi om den generella Los Angeles-born helt enkelt.
Många.
Okay. Ja.
Men vad då? Tycker du att det är någon form av svensk sundhet som har präglat dig då, eller?
Ja, sundhet. Jag gympar och äter bra. Jag tycker om mitt rosévin, glas och champagne, säger inte nej till. Men det är mer att jag är ärlig och uppriktig och jag tittar på saker. Jag lyssnar, jag är medveten och jag tycker svenskarna är bra på det.
Mm. När du flyger hem så flyger du då också med din hund som du just sitter med i studion här nu i knät.
Är hon snäll tycker du?
Jag tycker att hon verkar otroligt snäll.
Bra,
hon
bra.
Heter Bowie.
Jaha.
Ja. Du övervägde aldrig att döpa henne till Emmy Lou.
Nej, hon heter Bowie för att hon är gender fluid.
Okay.
Hon är alltså en tjej, men hon uppför sig absolut inte. Hon har jättemuskler.
Ja.
Nej, men hon har det.
Nej, ja, ja.
Hon springer hela tiden.
Exakt. Du understryker det för att man kanske inte ser på håll musklerna.
Mm.
Ja, för hon är en ganska liten hund.
Ja, väldigt liten.
Ja. Ja. Och det första du gör när du kommer hem till Sverige med Bowie, är det någonting som du liksom alltid tänker, det här gör jag när jag kommer till Sverige?
Ja, går mycket. Det viktigaste när jag kommer till Sverige, det är att jag startar min traktor.
Okej.
Okay. Och sen, om det är bra väder, då klipper jag.
Oh, det här är en gräsklippartraktor?
Ja. Den är väldigt gammal, men den är amerikansk. Så motorn är toppen. Och då sitter jag på den och det tar väl kanske 2,5 till 3 timmar att klippa snyggt.
Ja.
För det är ganska mycket tomt där, som du vet.
Ja. Ja, men vad härligt.
Det är liksom mitt, du vet, och all ångest och allting som jag har, det bara går ut. Och så sitter jag bara där så här. Och så ska det vara raka linjer. Så jag går upp på terrassen och så står jag så här och tittar jag ner. Nej du, då måste jag klippa av den här biten. Och så slänger man av motorn så man inte kör runt och klipper i runda grejer, utan du får köra ner, stänga av, köra upp väldigt noga. Det är också väldigt svenskt.
Ja, vi börjar förstå nu varför det tar 2,5 timmar.
Nej, men jag vill ha långa raka linjer och det är mycket gräs.
Ja. Och när du har varit i Sverige under hela sommaren och är på väg tillbaka, vad är det längtar du mest efter som inte finns här som finns där?
God, billig mexikansk mat.
Ja.
Tacos.
Det finns verkligen. Britt, har du hunnit se listan över sommarpratarna?
Såg det precis nu.
Ja, okej, så du har inte hunnit tänka att den där vill jag lyssna på.
Nej, Haber tycker jag om.
Ja, Peter Haber.
Jag tycker han gör fantastiska uppsättningar och filmer och jag vill se honom.
Det tror jag
höra honom menar.
Ja, det tror jag många vill faktiskt. Peter Haber tror jag var en sommarpratare som är kul att få höra. Vi säger absolut inte lycka till, men både Catherine och jag tror jag är säkra på att det kommer bli jättebra.
Och vilket datum sommarpratade?
10 augusti.
Då har du ändå... det låter som det är lång tid kvar.
Ja, det låter som en möjligtvis lite delvis förstörd sommar, men att det kommer bli bättre.
Nej.
Det kommer bli
det
så bra.
Det blir jättebra.
Stort tack Britt Ekland för att du kom till talkshow idag och kör försiktigt hem.
Ja, tack. Tack i regnet.
Catherine, stadsstrosande medmänniskor. Hur känner du för dem? Alltså de som liksom promenerar fram genom livet som vore romaningen berusade och samtidigt upptagna med ett minne som liksom kräver eftertänksamhet.
Jag tänkte först säga att det var jag ända fram till du beskrev den där berusade viben som man skulle avge. Jag tycker att det låter som ett underbart inslag i stadsbilden om de inte går väldigt många bredvid varandra på trottoaren så att det blir svårt med framkomligheten. Det skulle kunna väcka lite irritation.
För sånt brukar ju, det finns de som vittnar om att de blir lite irriterade av att de inte kommer förbi riktigt tillräckligt snabbt. Och så.
Men det handlar ju om
och
din egna stressnivå.
Jag kunde ana att kanske du var en av dem, men det är inte det så.
Jo, absolut. Alltså ofta om jag går till eller från jobbet, då har jag ju lite puls. Alltså jag vill fram. Då kan kanske de här flanerande människorna väcka en gnutta irritation.
Ny forskning visar att då, det här med takten som man går har inte bara att göra med ett långsamt gångtempo. Det har inte bara att göra med hjärtsjukdomar som ett tecken på, utan det är framförallt ett tecken på, en studie har i alla fall visat detta, att de som går långsamt har mindre hjärnor än de som går fort. De fick också sämre resultat på olika kognitiva tester som IQ, minne, logik, allt möjligt. Till och med deras ansikten verkar ha åldrats snabbare.
En studie, sa du. Alla som nu blir knäckta kan ändå, tänker jag, avvakta lite innan de fullt ut tar in den här informationen.
Jag tycker det här låter
alarmerande. Jag blir ändå ganska nöjd som jag då stressar fram och ofta har klipp i steget.
Ja, exakt. Och så det betyder helt enkelt att ditt ansikte åldras lite långsammare. En helt orelaterad fråga, men ändå, har du någonsin funderat över din hjärnstorlek?
Det har jag inte, men brukar man inte säga att hjärnan är ungefär som två knytnävar?
Jo.
Ja, jag hoppas att min inte är mindre.
Nej, om du går snabbt så är den säkert inte det. Vi byter ämne. Sommaren är här, det är musikfestivaltider. Nu på fredag är det dags för bland annat Kraftwerk att spela på Rosendal Garden Party, där Lars Winnerbäck, Anna Ternheim och Chaka Khan också spelar bland många fler. Vad tror du, Katrin, är det ett koncept att man ska ha så brett utbud som möjligt så att man når alla, eller är det bättre att vara smal och precis och hitta en nisch för sin festival?
För mig som inte är supernördig när det gäller musik så är jag för bredden. Jag tycker det låter jätteroligt med en festival där både Kraftwerk och Chaka Khan är med.
Nu ska vi däremot prata om bara en av dem, nämligen Kraftwerk. Det är ju den tyska gruppen som bildades av Ralf Hütter och Florian Schneider 1970. Man firar alltså 55-årsjubileum i år, det är ju otroligt. Kanske kan man kalla dem för teknos gudfäder, jag vet inte. Din relation till Kraftwerk, Katrin?
Just elektronisk musik är kanske inte någon av mina favoritgenres.
Sån tur då att vi har bjudit med oss två stycken gäster som kan det här. Välkomna till talkshow. Tommy Jönsson, radioproducent men framförallt Kraftwerk-fan, och Måns Jonasson, ännu större Kraftwerk-fan med podden Blå måndag som handlar om elektronisk musik.
Tack så mycket.
Tack, kul att vara här.
Tommy, om vi börjar med dig. När skulle du säga stod Kraftwerk på sin absoluta konstnärliga höjdpunkt?
Jag är ju livslång Kraftwerk-missbrukare.
Aha.
Och jag är också lite krånglig, så jag säger 1971. Prick.
Måns, vad säger du om deras höjdpunkt? Pågår den än?
Jag tror Tommy försöker vara lite svår. Alla vet väl att Kraftwerks höjdpunkt inleddes 1974 med en autobahn och höll på till 1986 då de kom med Electric Café. Mm. Så de hade en 12-årig, ska man säga, storhetsperiod.
Mm. Jag vet inte om du hörde det, Tommy.
Vill du ha replik, Tommy?
Nej, men jag säger de här sakerna lite för att reta dem som är liksom riktigt så där religiösa. För att jag har någonstans under 2000-talet börjat problematisera min relation till Kraftwerk, kan vi säga.
Aha. Jag tror vi återkommer till det där. Jag tänker vi backar bandet och lyssna på hur Kraftwerk lät en gång i tiden.
Ljuvligt.
Okej, Tommy, vad är det vi hör här?
Vi hör Vom Himmelhoch, Kraftwerks första album 1970. Någon slags tysk hippie-rock som den kunde låta på den tiden i Rendalen. Jag vet inte vad de spelar, jag har ingen aning. Men det är ett jävla bra, lite ärligt talat, lite harshigt groove. Som Kraftwerk tappade någonstans längs vägen när de gick och köpte sig syntar, tror jag.
Men är det omedelbar kärlek?
Ja, alltså först hade jag hört Classic Kraftwerk, du vet det här man har hört. Man har hört Autobahn, man har hört Roboter, man har hört Pocket Calculator och så vidare. Och så en dag, med månadspengen i handen på skivbörsen då. Vad är det för skiva med trafikkon på som det står Kraftwerk på? Och så darrar jag lite. Och så ser jag prislappen, jättedyr. Och dyr på den tiden var kanske 250 spänn. Köper den, åker hem och så lägger på den här. Och det är som att bli liksom bortförd av utomjordingar.
Ja, om tidigare kraftverk lät så här, kanske man allmänt kommer ihåg gruppen så här. Vi lyssnar på ett klipp till. Måns, det här är mer techno, det här är More Fun to Compute från 1981. Varför är det här bra?
Ja, men 1981 så kan man ju säga att Kraftwerk egentligen uppfinner technon själva. Och att de gör det i Tyskland som sedan plockas upp av svarta artister i USA för att skapa det som blir den house och den technon som lever vidare än idag. Och dessutom tycker jag det är helt fantastiskt att de redan 81 skriver texter om att älska datorer på något sätt som känns väldigt framtidsvänligt. Idag när alla sitter med datorer i händerna hela tiden så har Kraftwerk redan gjort det i 40 år.
Verkligen. Tommy, Kraftwerks dynamik handlade väl mycket om mötet mellan Ralf Hütter och Florian Schneider. Det var de ett Lennon McCartney, ett Jagger Richards, ett Zimmermann Bonnier?
Ärligt talat, jag vet inte. De har varit ganska duktiga på att inte liksom ge så mycket intervjuer och framförallt inte liksom prata så mycket personliga saker. De har alltid pratat om koncept och teorier och sina visioner för musik. Eller hur, Måns? Visst är det så att det är väldigt lite personligt som kommer fram?
Ja, men Kraftwerk bestämde sig från första början att de är arbetare i musikens tjänst och att de inte ska vara så viktiga och bytte ut sig själva mot robotar som står vid syntarna istället för att visa väldigt tydligt att det spelar ingen roll vem som är där utan det är musiken som ska tala. Det finns en Bauhausk funktionalism i det hela som jag uppskattar väldigt mycket.
Ja, verkligen. Både befriande och lite originellt.
Ja, men då var det helt revolutionerande. Då var det någonting som de verkligen drog till sin spets, att ställa sig själva på sidan av scenen och bara låta dockorna stå där och spela.
Ja, man kan ju... Alltså, skulle du säga att Kraftwerk är en av 1900-talets viktigaste grupper?
Ja, utan tvekan. Det tror jag till och med Tommy faktiskt skulle hålla med om. Det går inte att säga någonting annat. Det som de har gjort och all den, vad ska man säga, det är mängden verk som de har producerat som fortfarande uppskattas och som har influerat så många artister än idag. Det är väldigt, väldigt få artister som kan stoltsera med det. Och jag är rätt säker på att många svenska artister kommer stå och digga i Stockholm på fredag också när Kraftwerk står på scen.
Tommy, när och varför dog det här för dig? För det här dog ju för dig helt enkelt.
Ja, jag kan väl säga så här att jag hoppade av Kraftwerk-tåget när Florian Schneider, den ena grundaren av Kraftwerk, han hoppade av 2009. Förmodligen ännu tidigare, men det är väldigt knapphändiga uppgifter om varför och vad som hände och så vidare. Men det man vet om honom är att han är den här som ser lite lustig ut. Hög panna, lite krokig näsa, ett litet blygt ironiskt leende, lite tossa glimt i ögonen. Han gillade nog inte turnera och under sen 90-talet har Kraftwerk blivit en evigt turnerande installation av greatest hits. Jag gissar att han hoppade av där. Det finns rykten som säger att Ralf och Florian bråkade om en cykelpump. Det här är två cykelfanatiker. Men det går inte att bekräfta det ryktet.
Måns, har du hört det här ryktet?
Jag har hört liknande rykten och det låter verkligen rimligt med tanke på hur otroligt galna de är i cyklar, så kan man ju tänka sig det.
Tommy, du har med dig ett exempel på vad du tycker är riktigt, riktigt trist Kraftwerk. Vi lyssnar, men ja, väldigt kort. Endorfin, elektrolyt, koenzym, karbohydrat, protein, ABCD-vitamin. Måns, vad säger du? Har Tommy rätt? Är det här rent och sagt dåligt?
Nej, dåligt är det inte, men det är klart att du hade börjat gå på tomgång vid det där laget och att det kanske inte är samma revolutionerande skaparkraft i det där som det fanns i tidigare Kraftwerk. Det får jag väl ändå, där får man ändå ge honom poäng. Men jag å andra sidan är en sån som undrar om Tommy står längst fram på Kungliga Operan och buar när Mozart opera spelar så att det inte kommer något nytt längre och inte håller samma verkshöjd som förr. Jag menar, har man uppnått den legendarstatus som Kraftwerk har uppnått, då får man nog faktiskt turnera livet ut i alla fall.
Tommy? Vad har du att säga?
Alltså, jag vill bara först och främst säga att jag är så lågkulturell så jag har faktiskt inte varit på operan. Men jag kan stava till Mozart.
Snobbar han med och försöker undkomma att svara på frågan.
Nej, men vad var frågan?
Om du skulle stå längst fram och bua.
För att det inte kommer någon ny Mozart.
Ja, vet du vad? Nu håller vi på att halka in på ett annat ämne här. Men jag skulle gladeligen bua åt Mozart, för jag har lite svårt för såna här enkla tyska klanger som Kraftwerk i sina sämsta stunder håller på med och Mozart håller på. Jag vet att en österrikare. Annat ämne, förlåt.
Alltså sen, det lämnar ju, Florian Schneider lämnar bandet, men sen lämnar ju fler av originalmedlemmarna bandet. Och de hävdar ju, precis som du var inne på Måns, att det var ju liksom inte ett band, det är ett koncept på något vis. Men Rolling Stones kallar sig Stones utan Charlie Watts. Adam Lambert sjunger numera i Queen. Ett band, ett varumärke som kan fyllas på liksom lite så, som du vill om och om igen. Ungefär som Stig Larssons romaner, tänker jag.
Ja, men uppenbarligen. Alltså, det säljer ju fortfarande biljetter. Så det här att konceptet kan överleva, det stämmer ju rent monetärt. Själv tycker jag att själen försvann ur bandet när Florian Schneider försvann. Men konceptet är ju uppenbarligen hur starkt som helst. Och jag tror att Kraftwerk, de brukar ofta hyllas som pionjärer och inspiratörer. De kanske inte är det musikaliskt längre, men jag tror att de är det på det här sättet att den här målsättningen att man vill att ens band, att ens musik, att ens koncept ska leva vidare i all evighet. Jag tror att Kraftwerk har inspirerat till exempel ABBA till att så här, de håller på med robotar och så där. Kan vi hitta på något annat? Avatarer! Kiss håller på med det här. Alltså, förstår ni vad jag menar? Alltså, jag tror att de letar efter formeln för att liksom, Kraftwerk ska vara med oss fram tills att civilisationen går under.
Måns, någon måste stoppa honom. Det är förmodligen du.
Ja, men jag får ge honom en poäng i att de är ju fantastiska stilister och att just den här paketeringen av musik var de också väldigt, väldigt duktiga på att göra väldigt tidigt. Och just live-framträdanden gjorde de ju en grej av att det var inte så väldigt mycket live ganska snabbt, utan det handlar väldigt mycket mer om en, ska vi kalla det för en multimedia-upplevelse, även om det är ett bespottat ord sedan någon gång på 90-talet. Men det är nog det man får när man går på Kraftwerk idag. Man får en upplevelse för alla sinnen, till och med kanske doften av svettiga medbesökare på Rosendal.
Ja, precis. För att vad är det besökarna på festivalen i helgen ska vänta sig, Tommy? Borde helt enkelt Kraftwerk inte ens ha bokats till festivalen, tycker
du? Det hade ju varit jättefränt om det hade varit en fullskalig hologramshow eller en fullkomligt robotiserad show. Det är det inte. Det är en originalmedlem och tre projektanställda som giggar. Det är vad man får. Och då ska jag nu i någon slags rockjournalistisk saklighet här upplysa alla om att det man ser då är en enorm PowerPoint-presentation med fyra tyska farbröder i våtdräkter med påklistrade neonlysande ränder på så att de ska se ut som gammeldags datorgrafik. Det är vad man får.
Jag ser så otroligt redan mycket fram emot detta. Det låter helt fantastiskt.
Till och med jag känner att jag blir sugen nu när jag hör det här.
Tommy, jag vet inte, det känns helt förfelat. Du försöker nu sälja ner det här och alla blir sugna på att gå och titta.
Ja, det kanske är ett jävligt starkt koncept här ändå.
Kanske är det ändå. Stort tack Tommy Jönsson och Måns Jonasson för att ni ville prata Kraftwerk. Och man får hoppas att festivalbesökarna på fredag ändå vet vad de har givits in på.
Tack.
Och nu går vi vidare. Det är dags för Kulturnytt med Carmen Dickson igen.
Ja, jag bara fortsätter här dag efter dag.
Underbart, välkommen Carmen.
Tackar. Först ska det handla om en ny undersökning i Kulturnytt som visar att många människor med utländsk bakgrund som bor i så kallade utsatta områden känner sig hindrade att delta i kulturaktiviteter.
En väldigt viktig faktor, framförallt om man bor i ett utsatt område, det är att de ekonomiska resurserna är begränsade.
Kajsa Ravin är generaldirektör på Kulturrådet som tillsammans med Järvaveckan Research genomfört enkäten med 2200 svarande. Och hindren är fler än att inte ha råd med till exempel bio eller konsertbiljetter.
Det är också det här med språkliga barriärer, att bara kunna ta till sig informationen om det utbud som faktiskt finns. Men sen så finns det också en erfarenhet som lyfts fram i de här enkäterna av negativa erfarenheter av bemötande. Alltså att man inte känner sig välkommen när man tar del av kulturverksamheter och kommer till dem.
Kulturintresset är nästan lika högt bland personer med utländsk bakgrund i utsatta områden som bland andra svarande i enkäten. Medan andelen som upplevt hinder från att delta är nästan dubbelt så hög som bland övriga grupper. Och det är en viktig insikt, menar Kajsa Ravin.
Det är ju viktigt att kulturverksamheter är intresserade av både den publik och de deltagare man redan har, men också de som inte kommer dit. Och då är ju kunskap en väldigt viktig väg att vandra.
Rapporten presenteras under Järvaveckan som invigdes på onsdagen och som ordnas för att minska avståndet mellan makthavare och medborgare. Ahmed Abderrahman är grundare.
Vi lever i ett väldigt segregerat land mellan majoritetssamhället och de nya svenskarna, första andra generationens nya svenskar. Om vi inte får till den här sammanhållningen, de här mötena, då är det också mycket lättare för andra aktörer, både inhemska och uthemska, att skapa sprickor och utnyttja de klyftorna och utanförskapet. Så det vill vi bryta.
Anton Bennebrandt, Kulturnytt, och Farzad Nouri från P4 Stockholm var reportrar. Så sent som i april dömdes filmskaparen Maryam Moghaddam till ett villkorligt fängelsestraff i Iran. Nu är hon en av årets sommarpratare i Sveriges Radio med ett program som hon har fått spela in i smyg.
Det här programmet är ett litet fönster som öppnas mellan mig och Sverige.
Maryam Moghaddam är skådespelare och filmregissör som efter många år i Sverige är tillbaka i Iran och arbetar där. Hennes senaste film, En liten bit av kakan, fick kritikerpris vid filmfestivalen i Berlin. Men när den hade svensk premiär i höstas tilläts hon inte lämna Iran för att vara med. Och i april dömdes både hon och hennes man till drygt 2 års villkorligt fängelse för filmen, med motiveringen att den bryter mot Irans censurregler och sprider propaganda. En dom som de har överklagat. Och det leder henne in på vad hennes sommar handlar om.
Hur är det att riskera mycket och ibland allt i livet för sanningens skull? Inte bara för att kämpa för sanningens skull, utan också för att jag är borta från Sverige, mitt andra hemland. Och svenskar är folket jag har levt med, och jag känner att de är också mina. Jag vill känna mig närmare och ta bort avståndet.
Att Maryam Moghaddam inte tilläts resa har gjort att programmet inte kunde göras på vanligt vis. Manus och ljudfiler har fått skickas fram och tillbaka mellan henne och producenten i Sverige. Den traditionella bilden med krans i håret har hon fått ordna själv på plats i Teheran. Och vad gäller risken att programmet ytterligare skulle påverka hennes situation i Iran, säger hon att allt är en risk där. Men det får inte hindra henne.
Man får acceptera det. Och jag tänker ofta att det mesta är värt om man väljer att göra det. Om man gör det medvetet. För man kan inte påverka, man kan inte ändra någonting om man inte riskerar.
Reporter Tanja Ulriksson. Och det ska handla mer om sommar i P1 när Melodifestivalvinnaren Axel Åman från humorgruppen Kai sommarpratar. Ska det handla om att tillhöra en språklig minoritet i hemlandet Finland.
Jag känner kanske att det är vind i seglen att berätta lite om finlandssvenskheten och Österbotten och som varifrån vi kommer. Det känns som att Sverige fick upp ögonen för att det finns en minoritet i Finland som pratar svenska som modersmål. Och den grejen vill jag berätta lite mer om och kanske också förklara vårt förhållningssätt till Sverige och också till Finland lite.
Axel Åman har haft en minst sagt händelserik och lite stressig vår. Med segern i Melodifestivalen och promotionkampanjen inför Eurovision, där favorit tippade Kai till sist landade på en fjärde plats. Stora delar av sommaren är bandet på turné. Och Axel Åman var orolig för om han skulle hinna med det här uppdraget, men fick ett sent inspelningsdatum.
Jag är bara halvvägs färdig med det faktiskt. Så jag är precis mitt i processen.
Spännande.
Ja, absolut. Så allt jag säger nu kan ändra mycket ännu.
Din producent är Mark Levengood. Hur jobbar ni ihop?
Det känns väldigt tryggt. Han har ju gjort det här väldigt många gånger. Och han fattar ju varifrån jag kommer och har lite samma bild.
Tanja Ulriksson var reporter även här. Och med det är Kulturnytt slut för idag. Eller för den här gången.
Tack så hemskt mycket för det, Carmen.
Tack.
Vi kommer se dig igen helt enkelt. Snart.
Nej, det får ni faktiskt inte. Utan det var de här dagarna den här gången. Men man vet aldrig.
En punktinsats, en intensiv punktinsats.
Lite så, lite härligt.
Tack så hemskt mycket för det ändå. Katrin, tänker du vänta uppe på månen i natt?
Borde jag det?
Ja, det borde du verkligen. Ikväll kan man se en av de lägsta fullmånarna på 20 år faktiskt. igår och idag, vilket även gör att vi kommer uppleva månen som mycket större än vanligt i natt. Och kommer det vara lite rödare, som en blek jordgubbe enligt forskarna. Jordgubbsmåne, Katrin, kan inte det inspirera till någonting?
Det låter mycket lockande. Jag vet precis var i parken jag ska befinna mig för att se månen. Så att det här kommer vara en enkel kvällspromenad för mig. Jag bor ju i en park.
Ja, okej. Okay. Ja, vi andra bor ju ofta i hus, men, eller lägenheter.
Just det,
eller, ja.
Jag bor,
men du bor i en park.
I en park.
Ja, okej. Okay, ja, det var så du menar. Och då går du ut i parken för att titta på månen.
Ja, så det är ja inte vad skulle så att, jag annars gå?
Nej, jag har faktiskt ingen aning. Bra idé. En rekommendation till alla, kanske inte parken, men månen.
Mm. Du kan bara se månen från ditt fönster.
Självklart, det är ju sån jag är. Sändningstekniker idag var Alma Segerholm. Dagens producent var Hanna Schyck.
Vi har hört en återutsändning av onsdagens talkshow. Om en minut får vi ekonyheter och sen 13:58 ska vi än en gång sända Klotet med Marie-Louise Kristola.
Premiär för en ny serie här i P1, Skuldsamhället.
Jag tror det var ett snabblån då bara på 5-10 000 som jag visste att jag kunde betala av. Det är inte så farligt så pejar jag av det sen. Tjuffa, då blir det inte mycket pengar. Men så blir det inte.
Om svenskarna, ett av världens mest skuldsatta folk. Del 1, Pantsatt framtid, finns i Sveriges Radios app. Sök på Skuldsamhället.
Hej, hej. Det här är Louise Epstein.
Igår så drömde jag en mardröm.
Gjorde du det?
Inför att jag skulle vara med i det här programmet.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Då träffade jag djävulen själv.
Men är det jag det? Vi lär oss något nytt i varje avsnitt. Hur var han då?
Otäck.
I hjärnan på Louise Epstein, nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Ekonyheter. I staden Ballymena i Nordirland har kravaller brutit ut för tredje kvällen i rad efter ett påstått sexuellt övergrepp av en ung flicka. Enligt polisen ligger rasistiska motiv bakom upploppen. Polisen har nu satt in vattenkanoner för att stävja våldet. Sen kravallerna drog igång i måndags har ett 30-tal poliser skadats, butiker och bilar har satts i brand och 6 personer har gripits. I den pågående rättegången mot IS-terroristen Osama Krayem i Stockholms tingsrätt vägrade han svara på frågor och rätten fick istället förlita sig på tidigare inspelade polisförhör.
Osama Krayem erkänner att han var på plats beväpnad, maskerad och iklädd uniform när IS filmade när den jordanske piloten Mu'attal Kassasbeh brändes till döds under 2014 eller 2015. Enligt åklagarna hade Osama Krayem en framträdande roll, men själv hävdar han att han bara såg på. I de tidigare bandade förhören svarar Osama Krayem lågmält och kortfattat på de flesta frågor. Mer talför och nästan stolt verkar han när frågorna gäller att peka ut sig själv på stillbilder från filmen där piloten mördades.
Piloten han stod med, jag tror, 2 stycken. Och sen började filma direkt.
Brodern Mu'attal Kassasbeh som förhördes idag sa att det viktigaste för familjens del är att få reda på var Mu'attal Kassasbehs kvarlevor finns och att han ska begravas på ett värdigt sätt.
Reporter Margareta Svensson. I Barkarö utanför Västerås fördes i eftermiddags en 10-årig pojke till sjukhus i ambulans efter att ha blivit påkörd av en personbil, skriver VLT. Polisen misstänker inget brott och pojken ska ha fått lindriga skador. Ekot med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio. 13:58 är klockan och vi fortsätter natten i P1 med veckans Klotet. Programledare Marie-Louise Kristola.
USA 2025. Trump-administrationen rullar snabbt tillbaka satsningar på miljö och klimat.
Today the Green New Scam ends as the EPA does its part to usher in the golden age of American success.
Tidigare klimatsatsningar kallas för den nya gröna blåsningen av miljömyndigheten EPA:s nya chef, som tidigare skrivit om att driva en dolk genom klimatreligionens hjärta.
EPA administrator Lee Zeldin wrote in the Wall Street Journal, quote, "We are driving a dagger through the heart of climate change religion."
Vedertagen klimatvetenskap avfärdas från officiellt håll och nu skräms miljö- och klimatforskare till tystnad.
I princip så säger man ingenting. Man försöker behålla sina jobb.
Vissa forskare talar till och med om att lämna landet. Vad händer i världens största forskningsnation när myndigheterna uppmanas att avbryta nästan allt som har med klimatförändringen att göra?
Man kommer att missa en generation klimatforskare som helt enkelt inte har möjlighet att studera klimatet.
Du lyssnar på Klotet om klimatforskningen under Trump med mig, Marie-Louise Kristola. Välkommen Lasse Edfast.
Ja, men hej, tack så mycket.
Du är ju frilansande journalist och har varit i USA under den här turbulenta våren, får man väl kalla det. Och du har just kommit hem?
Ja, fantastiskt att komma hem till sommaren.
Ja, men hur var det där borta då?
Alltså, det var verkligen turbulent. Alla ville bara prata om det som hände i politiken hela tiden. Det var omöjligt att inte landa i att man pratar om Donald Trump. Vilket ju var bra för mig, för en av orsakerna till att jag överhuvudtaget åkte dit var för att jag funderade på vad händer egentligen, inte bara med klimatåtgärder och utsläpp och allt det, utan vad händer med klimatforskningen i USA, en nation som har varit ledande på många sätt.
Mm.
Vad händer nu med Donald Trump i Vita huset?
Mm. Ja, finansieringen till klimatforskning dras ju in och forskare upplever sig granskade, till och med övervakade har vi fått höra, särskilt de som kommer från andra länder. Och du har ju träffat många forskare när du var där borta, Lasse. Hur skulle du beskriva stämningen när du pratar med just forskarna?
Kanske nästan paranoid. Jag har fått ringa forskare på sådana här krypterade samtalsappar. Vilket ju aldrig hänt förut, att någon skulle vara så pass rädd för att prata med mig.
Nej.
Och en av dem som jag träffade är Kerstin Bergens. Hon forskar i San Diego, precis på gränsen till Mexiko på amerikanska västkusten.
Mm.
Hon hade ganska mycket att berätta om vad som hänt det senaste halvåret.
Nu står vi vid Scripps Institution of Oceanography och det är Ellen Browning Scripps Memorial Pier. Det är en 500 meter lång pier som går ut i havet vid Scripps Institution of Oceanography. Och längst ut på pieren här så har vi en av de längsta tidsserierna för havsvattentemperatur i världen. Så det är över 100 år som varje dag någon har gått ut på pieren eller då innan pieren fanns med en liten båt och slängt ner en liten hink i vattnet och tagit upp vatten och mätt temperaturen.
Solen skiner. Nere på stranden är det fullt av surfare. Längre ut i vattnet, bortanför den långa piren, ligger en större båt.
Som mina labbkompisar som är där ute och tittar på hur små rörelser i havet, hur det kan styra olika näringsämnen och hur de transporteras genom ekosystemet.
Kerstin Bergens kommer från svenska västkusten och har alltid varit nära havet. Hon läste naturvetenskap på gymnasiet och jobbade sen som marinvolontär på Fiji.
Och mätte koraller, räknade fiskar.
För att sen hamna på den amerikanska västkusten i San Diego, där hon nu alltså doktorerar här på Scripps, en av världens mest ansedda institutioner inom oceanografi. Här försöker hon förstå hur energi överförs mellan havet och atmosfären. Hur de här båda systemen som pratar med varandra genom energi och värme. Det är processer som vi fortfarande inte vet så mycket om. Något som leder till att våra klimatmodeller blir mer osäkra.
När vi ser prognoser framöver och så ser vi de här stora grå error bars, liksom, osäkerhetsmarginalerna i våra prognoser. Så jag jobbar då och försöker förstå en del av de fysiska processerna för att göra de här osäkerheten mindre.
Vi går upp från piren för att prata om hur Donald Trumps klimatpolitik märks här på universitetet. Men innan det, vad är egentligen presidentens inställning till klimatfrågan? Och vad av allt som hänt spelar egentligen någon roll?
Mattias?
Mattias Fridahl forskar om klimatpolitik på Linköpings universitet. Något han gjort länge. Men inte ens han såg vad som skulle hända när Donald Trump blev president nu en andra gång.
Ja, jag är förvånad. Förra vändan när Trump satt i Vita huset, då blev jag väldigt förvånad över att han faktiskt menade det han sa.
Då, 2016, när Donald Trump just påbörjat sin första mandatperiod, var det få som trodde på att han skulle göra politik av allt det han sa. En ung Greta Thunberg seglade över Atlanten och många tänkte nog att hon skulle kunna prata vett i den gamla affärsmannen.
Everyone always asked me about Donald Trump. But I mean my message for him is just listen to the science.
Men att Donald Trump inte tänkte lyssna på klimatvetenskapen stod snart klart.
Obama thinks the single biggest threat in the world today is global warming. Okay? Can you believe it?
Så efter de fyra första åren med Donald Trump vid makten tänkte Mattias Fridahl att han nu var förberedd på vad som skulle hända.
Men jag är ändå överraskad över hur fort det har gått att dra tillbaka klimatpolitiken. Så det har väl varit det som har överraskat mig allra mest. Och också den frenesi, alltså hur långt ut i USAs ekonomi och även utanför USAs gränser som Trump påverkar hur klimatarbetet går till.
Mycket av det presidenten nu vill göra är samma sak som förra gången. Ta USA ur Parisavtalet, ta bort regler som ska minska företags klimatutsläpp och såklart utvinna mer fossil energi.
Well, we have more oil and gas than anybody else in the world. We're going to really benefit our taxpayers.
Men en sak, säger Mattias Fridahl, är delvis ny. Attacken på själva klimatforskningen.
Att han har gått på så hårt på universitet. Jag trodde, det såg jag liksom inte komma från hur han agerade